Radiosporten dokumentär.
More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
Jag kan kasta nykter, men vill man ju inte säga, men jag föredrar ju att inte vara helt nykter.
Alla stora spelare gillade ju Stefan Lord. Det är ju darten Zlatan liksom för oss.
De säger att det var 300-400 000 deltagare.
Jag gick in och vann allting, fast jag inte ens fick vara med och spela.
Mjällby var ju väldigt tidiga med att köpa darttavla. Jag hävdade ju att det är därför de vann.
Ladies and gentlemen, Andreas Harrison!
Det är december 2025 och med rakat huvud och ett gråsprängt skägg som når långt ner på bröstet gör Andreas Harrison succé på dart-VM. Han töjer armarna i luften mot publiken inne i mytomspunna Alexandra Palace i London. Det talas om att Harrisons åttondelsfinal är den största svenska framgången på ett dart-VM någonsin. Men i samma arena blev en annan svensk bäst i världen för snart 50 år sedan.
Det var det största man kunde vinna och det enda man kunde vinna.
Och en annan svensk innehar än idag ett av dartvärldens mest prestigefulla världsrekord.
Alltså först och främst så skulle jag inte ens åka på grund av att jag var åksjuk.
Det här är Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor.
Nu börjar liksom darten bli på riktigt om man säger, med både det goda och det onda.
Ett program av Martin Marlowe.
Tjena.
Andreas Harrison bor i småländska Målilla. Den gula tegelvillan in till en nedlagd fabrik i hans barndomshem. Han jobbar skift på en fönsterfabrik i Hultsfred.
Jag har jobbat inom metall, stått i svarv och fräs i 30 år eller något. Nu är jag inom trä istället, men ungefär samma jobb fast trä.
Hans officiella arbetstitel är CNC-operatör.
Det är en maskin som är stöd då. Så plockar man upp material i maskinen och så trycker man på en knapp. Det är programmerat hur det ska gå då liksom. Plocka ner biten, sätt upp en ny.
Andreas Harrison har dubbla smeknamn. Didden har han kallat så länge han kan minnas. Det andra, Dirty Harrison, kom till för 10 år sedan i Vilnius. Efter en darttävling i den litauiska huvudstaden stannade Andreas Harrison och en kollega kvar en extra natt när de andra åkte hem. När de skildes åt fick Harrison en skämtsam hälsning.
Gå inte ut och göra några dumheter på stan ikväll. Och sen lämnade vi av dem, så åkte vi. Gick ut, tog en pizza. Gick till hotellet, somnade vid 9 kanske. På morgonen så hade det kommit sms då till Ricky. Ja, hur var det? Ni var väl inte ute och gjorde några dumheter nu? Och då skrev Ricky till honom att jo, nu går Didde under namnet Dirty Harrison i hela Vilnius. Alltså. Det var så det började.
På väggen i träningsrummet bredvid köket hänger en vit pikétröja med Dirty Harrison skrivet med svarta bokstäver. Därunder en svart bild på Clint Eastwood med en pistolmynning riktad rakt fram. Det känns ganska långt ifrån Andreas Harrisons lugna framtoning. Men smeknamnet har fastnat.
Det är väl inte riktigt jag egentligen, men England tycker de är det kul. Överallt tycker jag.
Andreas Harrison var 19 år när han provade dart första gången.
Träffade ganska bra direkt. Så. Sen att det här kan jag nog kanske bli bra på.
Men det dröjde fram till 2013 innan han som då 38-åring gjorde en riktig satsning. 3 år senare debuterade han i dartlandslaget.
Spelade Nordic Cup och vann där. Spelade EM och tog väl 2 medaljer, eller 3 direkt. Så ja, det gäller väl lite flyt och ju mer jag spelar desto bättre blir det typ.
It's time to meet the players. From Sweden, taking part in his world championship debut, ladies and gentlemen, Andreas Harrison!
Det finns 2 olika torer inom darten. PDC för proffsen och VDF för amatörer. Andreas Harrisons mål är att ta ett så kallat torkort som ger honom tillträde till de allra största tävlingarna på PDC. Nu när han som 50-åring kvalade in till sitt allra första PDC-VM gjorde han det via den lägre rankade Nordic and Baltic Tour. Och han var nervös för att han under VM skulle drabbas av det som hänt honom vid en tidigare stor tävling.
När jag kom upp på scenen första setet Då skakade mitt ben hela tiden under första set. Kunde inte stå som jag brukar. Jag lyckades ta den ändå. Det var det jag var nervös för. Ha den känslan på scenen i Alipelli.
Till tonerna av Aviciis The Night entrar Andreas Harrison VM-scenen i klassiska Alexandra Palace i London. Alipelli, som det också kallas, ligger på en höjd med utsikt över hela stan. Huset från 1870-talet var under många år hem för brittiska radio- och tv-bolaget BBC.
Första gången jag var där, alltså det var som att jag hade hittat hem på något sätt. Man går upp för en backe och så kommer man in där och där möter du då på utklädda människor som har sån fest alltså.
Alexander Axén har tidigare tränat Örebro och Gais i fotbollsallsvenskan. Har under många år synts som expert i Kanal 5 och TV4, men är också en hängiven dartentusiast. Och publiken på en darttävling, inte som vilken publik som helst.
På toaletten, då hade jag svamp och fyrkant på vänster sida, Ali G på höger sida och Scooby-Doo bakom mig. Bara en sån sak liksom. Alla klär ut sig, men ingen vet ju hur det där börjar och varför. Nu går det på vilken darttävling som helst så kommer det vara massa utklädda. Så är det bara. Men du måste inte vara utklädd. Det är inte så att, som om man säger, du bjuder på maskerad och så kommer det vanligt. Då kommer du liksom framstå som en idiot. Så är det inte i darten. Men det är ju många som går väldigt all in. You've joined us live on Sky Sport from the
Alexandra Palace, London! Andreas Harrison ställs i VM-turneringens första omgång mot den tidigare Europamästaren Ross Smith. Engelsmannen som är rankad 12 i världen.
Man är ju lite rädd för att man ska bli förtagen av stunden. Och jag var väldigt nervös innan att jag skulle vara nervös när jag kom upp på scenen. Men det var ju inte. Det kanske var bra att ha den känslan innan. Var det dagen innan och kollade, gick runt lite. Och min första tanken var ju vad litet det. Det ser ju gigantiskt ut på tvn tycker man.
Men på Alexandra Palace finns bara plats för 3200 åskådare. Så trycket på att få en biljett i dart-VM är stenhårt.
Måste ha en jäkla tur. Det tar ju nästan 25-27 minuter så är jag från den 11 december till 3 januari slutsålda. Och då är det ju så här dubbelsessioner och sådär så att det bara smäller ju alltså. Men det är en underbar lokal. Jag älskar ju Alexandra Palace. Well, in darts terms there are beards and there are beards and we've got surely the greatest beard of all in Andreas Harrison. Look at that. Absolutely sensational.
De engelska kommentatorerna på Sky Sports gör en stor sak av Andreas Harrisons långa skägg. Det som suttit där sedan 2020.
Coronaskägg. Jag har min egen ansiktsmask. Ja, jag gillar det. Och sen blev det ju en grej av det. Folk känner gärna på skägget. The world championship is go! The Ali Pally Wars! 180-180! Brilliant from both! Det var ju svårt att kasta första setet. Men sen lyckades jag koppla bort publiken. He's back! Wow. It's stung him into action. Han missade ju 6 matchbilar tror jag. Ja, jag fick ju någon konstig anledning fick jag en chans. Och när matchbilen sitter det också fantastisk känsla.
At the World Championship. Alexander Axén som har ena benet i dartsporten och den andra i fotbollen jämför den publika inramningen i de båda sporterna.
Premier League i all ära i fotboll pratar om nu är ju en industri som är enorm ju. Det är ju så mycket pengar så helt otroligt. Men för er som har varit på en Premier League match nu sista tiden vet ju att det är ju inte bra stämning. Alltså via allsvenskan utklassar ju de allra flesta matcherna där, om man ska vara helt ärlig. Det är klart att när det är topp matcher och sådär, att det kan koka och sådär. Men nu har man ju märkt på darten att vänta här nu, det är sånger, det är stämning, det är liksom, det är något annat. Så då börjar man känna att det där är en jävla kul grej liksom. Så då har det blivit så att fotbollsmänniskorna har börjat gått på darten just för att det är sånt tryck.
Men det innebär inte bara härlig stämning på darten, utan också nya problem.
Det sämsta som finns, det är när folk busvisslar. För det går inte att stänga ute. Om alla buar åt dig så kan du få det till att det blir ett brus egentligen. Men när du ska precis kasta och det kommer en busvissling helt plötsligt, då blir det att du kan inte styra den riktigt. Och då har domaren gått in i band och sagt så här, sluta och vissla. Och det blir ju tyvärr, det är ju som barn alltså, men då visar de ännu mer och på fler ställen. Så då har man sagt att vi ska inte gå in och säga sluta vissla, utan man måste försöka hitta vart är de och sen ta ut det här bordet, bara att då åker de ut liksom så. Men det är dilemmat som är just nu, busvisslingarna. Det måste man komma åt och det är lurigt. Now from Japan, making his debut, it's our
creative Matsuru Sakai! I den andra omgången av dart-VM i Alexandra Palace i London ställs Dirty Harrison mot Motomu Sakai, japanen som blev en publikfavorit genom att dansa på scenen i sin debutmatch. Completely got this place rocking
on that debut victory against Thibaut Tricol. Du måste också sticka ut för att vara någon i det här dartbruset. Det finns ju de här som har haft gul matchtröja och då har de illgula skor till exempel. Då blir det så att du kommer ihåg han för att han hade illgula skor, men du kommer inte ihåg så mycket mer. Men sen när han har slagit, då byter han från gula skor till svarta skor, för att då tycker han att nu vet ni vem jag är.
Japanen, han var ju försökte showa väldigt mycket, kändes det som så. Jag kände väl att jag hade publiken emot mig lite i början, men sen kändes det som det kanske vände. Are we about to see something quite spectacular? 72 when he comes back, if he comes back, if he comes back. Publiken tog hans sympati i början, och sen kändes det som det ändå gick över lite mot mig mot slutet. Han kanske spexade för mycket. As Andreas Harrison looks at double four. And the Swede holds on. Oftast håller de ju på underdoggen. Det är många som får burop på sig om de är bra. Oh, he's gone treble 16 and he's found it. For double 12 over the top. And in and win for the super Swede. Dirty Harrison with a clean finish. And he marches through.
Andreas Harrison slår ut den dansande japanen och är klar för den tredje rundan. På medieplatsen under VM i Alexandra Palace sitter Alexander Axén och njuter. Han är med och driver Dartpodden sedan 4 år tillbaka och jobbar hårt för att svensk media ska skriva mer om dart. Det kan till och med vara värt en liten vit lögn ibland. Som när den lokala dartklubben i Örebro var nära att tvingas bomma igen.
Min brorsa ringde och sa att de ska lägga ner. De heter Penn & Bridge dartklubb. De ska lägga ner. Det är bara 4 som är där nere på träningen. Och jag sa, men det går ju inte. Skriv att vi kommer. Och så pratade jag med de andra i Dartpodden och sa, vi måste åka dit. Och så ringde jag Nerikes Allahanda och så sa jag att vi måste göra ett reportage om det här. Nej, aldrig, vi skriver inte om dart. Och då sa jag att, och det här vet jag inte om du får ta med, men ni ska få en mittback och jag ska köpa, sa jag då. Och sen ljög jag bara om vilket namn som helst. Men jag fick en hel sida. Och från den dagen så har det aldrig varit under 16 som har varit där. Och nu har vi, jag tror vi har 4 klubbar i Örebro.
I London fortsätter VM-festen med fullsatta hus varje dag. Det är hög musik, skrål och skratt och hejar upp i den 150-åriga byggnaden av tegel och glas.
Och man ska veta att det är inte så länge sedan det var tyst på dart. Man var tvungen att vara tyst, det var som tennis. Så att då stod man bakom och jag kunde dra med pilen så här. Så du hör ju det, men publiken hör ju inte det. Så när du började säga att du var irriterad, så fattar inte folk varför är han irriterad för så där. För att då hördes inte det när man gjorde sådana saker. Så det har ju försvunnit nu i och med att det är fest och folk skriker och det jublas till höger och vänster och så här. Så det är något annat. Yeah, well they work around that. Tried to.
And that was the luxury he had. He could try to. I VM:s 16-delsfinal väntar tysken Ricardo Pietrzko för Andreas Dirty Harrison. Via Play sänder VM direkt. I takt med framgångarna har man växlat över till svenska kommentatorer på matchen.
Han brukar vara stark när han börjar. Nu är det hög kvalitet i den här matchen.
Han kan spela ruskigt bra. Så det visste jag också att jag var tvungen att ge allt liksom.
Den 31-årige tysken som går under smeknamnet Pikachu kan inte heller han stoppa Andreas Harrison.
Pietrzko missar första och då ser det inte så bra ut för hans del. Då har Andreas möjlighet att gå ut på en dubbel 19. Dubbel 19 av Massimang. Jajamensan! Andreas Harrison till 8-delsfinal!
But Andreas Harrison is winning hearts all over London town. He's cool, he's collected, and he's bagged 60 £1,000 minimum.
I presskonferensrummet trängs 10 mikrofoner från olika bolag på podiet.
Usch. Jag har aldrig varit någon fan av intervjuer och mikrofoner.
Andreas, huge congratulations through to round 4. How happy are you right now?
I'm over the moon. It's great. I couldn't imagine this. Great.
Första VM:et så tänkte jag innan att vill jag verkligen vinna den här matchen, för att jag vet att då kommer de mikrofon direkt under ansiktet om jag vinner. Vad ska jag säga då?
Before you began this tournament, did you ever think you'd reach this far in the tournament in your first year here?
Oh, in my dreams, yeah. But no, not really. Well, maybe.
Man vill ju ändå vara där och göra det, för då har det ju gått bra. Bara försök att vänja sig.
And you're playing the best darts of your career at 50 years of age. Why do you think it's happening now for you and it didn't happen earlier in your career?
I didn't really try before, and the last 10 years I really tried, and I get a lot of experience, so and I'm believing myself now.
Det var skräckblandad förtjusning att se de där mikrofonerna. Vill helst egentligen bara gå därifrån.
I början av sin karriär gjorde han inga intervjuer alls efter ett beslut av hans manager.
Alltså de 2-3 första gångerna så behövde jag aldrig göra någon intervju, för min manager sa att ta försiktigt med, för han är inte så bekväm med det. Så, men sen sa jag ju till dem att nej, men jag kan gärna göra intervjuer, för jag vill bli bättre på det. För ju mer jag får göra det, desto mer bekvämare känns det väl, tror jag.
I'm just gonna go in and do my stuff and hopefully I can play really good and then we see.
På något sätt känns det ju som att man har gjort något bra när man får en intervju med. Introducing the Paddy Power World Darts
Championships. Andreas Harrison ska spela åttondelsfinal i dart-VM mot världsfemman Johnny Clayton. Kvällstidningen skriver spaltmeter om Harrisons succé. Det pratas om Sveriges bästa VM-insats någonsin. Men om vi backar bandet till 1978 var en svensk som blev bäst i hela världen i just Alexandra Palace. Vi tar det från början. På Kungsholmen i Stockholm smyger en ung pojke in på krogen. Han har fått upp ögonen för dart. Men det gäller att se upp för vakterna.
Man fick ju gå in innan dörrvakterna och börja jobba, vet du, vid sextiden. Till de såg en, sen var man ju utkastad. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad. Eller också var de snälla, fick man vara kvar.
Den unge Stefan Lord visade sig snart ha talang och få börja tävla.
Man vann ju jämt när man var ute då, och spelade. Man stod ju och spelade om 1 kronor på pubbarna. Och så vann man ju mycket tävlingar, de här tävlingarna som var. Man har ju bucklor hemma som det står 70 och 71 och 72 på, det vet jag.
Från spel om 1 kronor blir prissummorna snart allt högre.
Så jag kommer ihåg första gången det var 1000 kronor att vinna i första pris. Nynäs Open var det i dart. I Nynäshamn på Nynäspubben. Och kanske hade en 8-10 banor där då. Kanske var 200 man som var med. Och då var det 1000 kronor utannonserat i första pris. Och det var ju jättemycket pengar.
News of the World var inte bara en brittisk tidning, utan från 1927 också namnet på världens största darttävling, ansett som ett inofficiellt VM. Till tävlingen 1976 får för första gången också personer utanför de brittiska öarna tillåtelse att delta.
Swede Stefan Lord, probably the best player in continental Europe.
Och då spelar man på pubbar först ute i landet. Och så fick man en vinnare från varje pub. Och så fick man en vinnare från distriktet, så att säga. Sen slutade det med en 15 vinnare ungefär. Och då spelar de på Wembley eller Alexander Palace, samma arena som de spelar på nu. De säger att det var 300-400 000 deltagare totalt, alltså från början på pubbarna ute i 40-50 man på varenda pub har de väl räknat då i hela England.
Stefan Lord,
121 from Sweden.
1978 är Stefan Lord för andra gången med på News of the World i Alexandra Palace. Det här är långt före storbildsskärmarnas tid, så för att publiken både hemma i tv-soffan och på plats i arenan ska kunna följa hur pilarna träffar, så finns en annan lösning.
De har byggt liksom stora darttavlor. De var ju byggda i trä och så var det vanliga glödlampor i. Typ 40 watts glödlampa som man hade förr i tiden. Och så var det sån, den var röd för trippel och grön för singel då. Och gul för dubbel tror jag. Så satt en gubbe precis nedanför tavlan och tryckte i knappar liksom. Och tände dem där. 41! Och de där var ju jättestora, de var ju 2,5 meter kanske stora vet du. Åkte med lastbilar och släpade runt på arenorna. And Alexandra Palace, where we're all losing weight quite spectacularly.
It must be 100 degrees in this tremendous crowd here. I Alexandra Palace gör Stefan Lord succé. Han vinner match efter match till publikens missnöje.
De buar ju naturligtvis ofta. Så det var en massa buande liksom när man... För de ville väl en engelsman skulle vinna. Men så är det ju alltid. Man hejar ju på sin nation liksom. Så är det ju nu också.
Stefan Lord går hela vägen. Och som första icke-engelsman vinner han News of the World. Dåtidens mest prestigefulla tävling. He wants 218s and that's a tremendous game finish. Stefan Lord är bäst i världen. Polished finishing from
Stefan Lord. Det var det största man kunde vinna och det enda man kunde vinna. Det var väl som Wimbledon 1923 liksom. Det fanns en tävling. Det var en upplevelse som heter duga.
Han är ju den största, det är ingen tvekan om det. Och jag har svårt att se att någon kan bli större än han faktiskt. Det är alltid så när man är först med någonting. Om Mjällby ska vinna SM-guld i år igen så är det jättestort, men det är inte lika stort som förra året. Det är bara så. Han var vår största ambassadör och är vår största ambassadör.
Från att ha tävlat om en kronor till 1,000 lappar vinner Stefan Lord nu en bil värd 30 000 kronor.
Sån här Morris Mini. Vi kallar dem väl hundkoja då i Sverige. Ja.
Men bilen har ratten på höger sida och Stefan Lord väljer att sälja den direkt.
Jag tog aldrig den till Sverige utan jag tog pengarna istället.
Den svenska segern är sensationell. Tävlingen som avgjorts sedan 1927 har aldrig tidigare haft en utländsk vinnare.
Man varit inbjuden till tävlingar runt hela världen. Jag åkte till Amerika och ner i Tyskland och sportmässor. Och man fick ett liv i 5, 6, 7 år som bara var att åka runt och kasta pil.
2 år senare är Stefan Lord tillbaka. Nu avgörs News of the World på Wembley Arena.
Och det var ungefär 10 000 pers där på Wembley som tittar. Det var ju tv då också, fast bara ett sammandrag på BBC på lördag eftermiddagen. Då.
Stefan Lord vinner igen och blir för andra gången världsmästare. Aftonbladet har rubriken att 27-årige Stefan Lord i England är mer känd än Björn Borg och Ingemar Stenmark.
Ja, han tyckte väl det, han som har skrivit i alla fall. Men där jag var så var jag ju det, naturligtvis. Kom man in på en pub eller en darttävling då med 2000 man som var med, då visste ju alla vem jag var. Och det, alla kanske inte visste vem Björn Borg var, så det kan ju finnas någon sanning. Men det stämmer ju inte om man går på gatan. Men det är en bra rubrik, eller?
I en annan artikel från samma tid utmanas Stefan Lord att släcka reportens glödande cigarett med en pil. Stefan klarar uppgiften på första försöket.
Kasta av askan på någon cigarett och sånt där. Det var väl sånt man gjorde. Kul ibland.
Men 1982, när Stefan Lord återigen ska ställa upp i världens mest prestigefulla tävling, så stoppas han. Plötsligt har de brittiska arrangörerna fått uppgifter om att Stefan Lord som sidad spelare fått stå över en första kvalomgång på SM. Det tar man som ursäkt för att utesluta honom från News of the World.
De ändrar reglerna lite bara för de ville inte ha mig. De tog bort några andra utlänningar också faktiskt. De ville ha det som en engelsk tävling, liksom, att det bara var engelsmän. Att jag vann varje gång, det var inte så det var meningen. Det var meningen att det ska vara olika gubbar varje år.
Men Stefan Lord är nu en etablerad superstjärna inom dartsporten. Och i Sverige säljs tavlor och pilar med hans namn. Det är så Alexander Axén för första gången får upp ögonen för dart och Stefan Lord.
1988 jobbade jag i en sportaffär och då hade vi dartgrejer från Stefan Lord då. Så att vi sålde ju hans tavlor och hans pilar. Han var ju en cool kastare liksom. Alla stora spelare gillade ju Stefan Lord. De nämner ju honom med väldigt värdnad liksom. Så att jag brukar säga att det är ju dartens Zlatan liksom för oss.
Apropå att Stefan Lord stoppades från att delta på News of the World så var det en gång nära att hela dartsporten förbjöds på brittiska pubbar. Man ville få bort det man kallade för turspel från pubmiljön och införde ett förbud. Året var 1908 och en pubägare i Leeds blev vansinnig, trotsade förbudet och blev åtalad. Till rättegångssalen tog han med sig en tavla.
Och kastar 3 pilar på 20 och säger, nu får ni göra det här. Och de träffade ju 12 och 5 och allting. Och då sa han, är det fortfarande tur? Och då sa han, gör det igen, sa de då. Och så kastar han ju 3 på 20. Och så sa han, hur gör vi? Och så sa han, darten är kvar på pubbarna för det här är ingen tursport. Så fick den vara kvar. Och hade det blivit bortplockat då, då tror jag att darten är slut liksom. Alltså då blir det ingenting. För nu var det så här, man går på pub. För mig, det ska inte heta pub om det inte finns en darttavla. Då är det något annat liksom. Utan när det är en pub, då finns det en tavla, punkt, slut liksom.
En dartspelare kastar pilen på ett avstånd av 237 cm. Även det måttet ska ha sitt ursprung i pubmiljön. Det lär helt enkelt ha varit det avstånd som blev när man la 2 öltunnor på längden efter varandra. Och från början var det locket från en öltunna som fick fungera som tavla. Med sitt ursprung i pubmiljön är det kanske inte konstigt att dart och alkoholkonsumtion hänger tätt ihop. De allra flesta spelarna i världseliten dricker öl eller till och med sprit i samband med tävlingarna. Så var det också för Stefan Lord.
Nej, men det är på öl måste man ju alltid ha. Så är det ju bara. Ett par bira måste man ha.
Andreas Harrison resonerar likadant.
När man står värmen och sådär så kan man ju stå och ta en öl och 2-3 stycken kanske.
Det är numera förbjudet att dricka alkohol uppe på scenen. Där är det bara vatten som gäller. Men mellan matcherna är det fritt. Alexander Axén igen.
Jag tror att de flesta tänker att det är doping att dricka för att man blir lugnare och man blir lite stadigare och sådär. Och man tänker att det var samma som för skyttarna. Men i darten är det inte så. Att man får dricka före tävlingarna. Nu är man ju bra på att man ställer upp vatten på scenen när vi ser när de kastar och det ser ut som att de dricker vatten och sådär ju. Men de har ju druckit en del innan. Det är ingen tvekan om det. Och det är ju för att de ska bli lugna helt enkelt. Att de ska få ner nerverna och att de ska bli lite sköna i kroppen liksom.
Svenska dartspelares förhållande till alkohol har gått åt olika håll genom åren.
På 90-talet vet jag, då börjar de i alla fall med kontroller där. Och börjar stänga av folk i landslaget i dart då, för att de hade druckit. Sverige var väl först på det i alla fall. Det kan jag väl nästan lova att Sverige var först. Ja, som med allting annat. Vi ska ju vara först med allting.
Landslagskastaren Maud Jansson minns hur det svenska alkoholförbudet i samband med tävling påverkade när svenska landslaget mötte internationellt motstånd.
När vi svenskar var nyktra, då var ju vi nyktra även på internationella tävlingar. Även om inte andra nationer var där, så hade ju vi våra regler att vi fick inte dricka. Så att vi spelade egentligen inte på samma villkor. Men Sverige var nyktert och de övriga nationerna fick ta sin drink om de vill ha det. Så vi fick spela på svenska reglerna.
Runt millennieskiftet försvann blåskontrollerna kring svenska darttävlingar, minns Maud Jansson. Men totalförbudet kring alkohol kvarstår på SM.
SM är ju den tävlingen som är helt nyktert. Där får du inte dricka någonting. Det är blåskontroller. För där är ju juniorerna med på samma ställe och det ska ju inte förekomma alkohol när de är med. Annars så är det ju inte blåskontroller på tävlingar längre.
Men resultatmässigt är det en klar nackdel att kasta nykter. Det säger Alexander Axén som studerat resultaten på SM och jämfört med andra tävlingar.
Våra svenska stjärnspelare som ligger på mellan 80 och 95 i snitt på 3 pilar, de ligger på 60-65 när de inte får dricka. Och då pratar jag inte om att de är fulla och sådana saker, men man får inte dricka någonting för då blir det utslag och då blir det alltså mellan 60 och 65. De är inte svinpeppade och kastade på SM för att de kan inte helt enkelt. Vilket jag tycker är tragiskt såklart. Men det så här det är.
Jag kan kasta nykter. Men vill man ju inte säga. Men jag föredrar ju att inte vara helt nykter. Det är alltid mycket lättare. Man kan inte dricka mycket. för då tappar du kontrollen. Om du dricker lite grann så skärper du kontrollen. Du tar spetsen av det, liksom nervositeten. Men ett SM tycker jag när det är nyktert, alla är nyktra. Jag har inga problem med vad det är då.
Kanske är utvecklingen inom darten totalt sett på väg bort från alkoholen.
I och med att det börjar bli så mycket pengar nu, i och med att folk börjar fatta att fysik är viktigt, så tror jag det är inte alls omöjligt att det är jättelite om 10 år. Att det har gått så långt att folk kan kasta utan att dricka helt enkelt.
Man ser det ju på proffsen nu på tv, att de har tappat massa vikt, flera stycken av dem. Det verkar ju som det kan bli en sundare livsstil med inom darten. Den har väl inte varit den bästa genom tiden.
Jag skulle ju vilja att alla förstod att man kunde kasta utan att dricka, såklart ju. Och sen är också skillnaden ju. Dricker du en öl, 2 öl, inte vet jag. Eller dricker du 10 och massa gin och tonic och massa shots och grejer. Det är ju jättestor skillnad på vad man kallar för att dricka också och vad man gör så att säga. Men ju mer du dricker, desto mer otäckt skulle jag säga att det blir för unga människor.
Vi ska återkomma till Alexander Axéns framtidsvisioner för darten. Men apropå alkoholfrågan, en av de som inte dricker i samband med tävling är Oskar Lukasiak, en av 3 svenskar som just nu har det så kallade tourkortet. Lukasiak var också med på VM senast, men åkte där ut i första omgången. Men han har ett världsrekord inom darten som stått sig i över 20 år. Allt började i en tvättstuga hemma i en Stockholmsförort.
Mina föräldrar drev en dartklubb i Bro där jag uppväxt. En gammal tvättstuga, så hade de en liten lokal. Där fanns det 6 darttavlor och en bar. Liksom. Sen saknades det en person i laget och då fick jag hoppa in när jag var 9 år gammal tror jag. Men då hade jag varit på dartklubben några gånger och kastat för skojs skull på sidan av när de spelade matcher och kuppor. Och sådär. Men...
Oskar Lukasiak blev tidigt stämplad som ett underbarn.
När jag varit uttagen i juniorlandslaget vid 11 års ålder eller sånt där, då slutade jag med allt annat och bara spelade dart. Så fort jag fick tillfälle till akt så spelade jag. Liksom. Jag kastade så fort jag hade möjlighet. Efter skolan åkte till dartklubben och spelade. Hemma hade jag darttavla, stod där och kastade flera timmar om dagen. Så det, jag körde på.
Men det fanns ett stort problem när det kom till tävlandet. Oskar Lukasiak var åksjuk. När han som 12-åring ville åka till Danmark på den tävling som senare skulle komma att skriva in honom i historieböckerna, så sa hans föräldrar först nej.
2 veckor innan den tävlingen skulle jag till Norge, men kom inte iväg på grund av att jag var åksjuk. Då vände mina föräldrar med bilen bara, är vi klarar inte av att åka idag. Liksom det gick inte stanna var 10:e minut. Och, ja. Försökte jag få mina föräldrar att åka till Danmark istället. De sa att det är ingen idé, för vi vet vad som hände för 2 veckor sedan. Liksom. Så min mamma åkte till jobbet, jag var hemma och pappa var hemma just den dagen också. Och jag bara tjatar. Och till slut så sa jag bara, jag lovar att jag kommer spela bra den tävlingen. Liksom. Jag lovar. Och till slut efter allt tjat så ringde han till min mamma och sa, kom hem, nu åker vi. Jag orkar inte längre.
Oskar lyckas somna i bilen och därmed mota bort åksjukan. Väl på plats skriver han historia.
Här är singeln på lördagen. Började med att slå ut 2 stycken av topp 16 i världen på under resan. Jag tror att jag kom bland de 16 bästa i herrklassen som 12-åring. Sen på söndagen så i kvartsfinalen så lyckades jag göra min 9 pilar som är världsrekord än idag.
En dartomgång börjar på 501 poäng. Att göra en 9 pilare innebär att du på bara 9 kast lyckas komma ner till 0. Det är det perfekta kastandet. Millimeter precision i 9 raka kast.
Jag vet att det skreks hejvilt i hela lokalen. Men jag fattade inte själv vad jag gjorde. Liksom. Så jag fattade inte själv att jag hade gjort en 9 pilars. Jag var helt inställd på bara spela matchen och vinna. Liksom. Jag var inte alls inne att jag hade chansen för att göra det perfekta. Liksom. Alltså, jag trodde själv att det var liksom, ja, kanske 15 pilar. Alltså, jag var inte alls inställd på det. Liksom. Förrän efteråt liksom, med allt som hände. Liksom.
På banan precis bakom Oskar Lukasiak står Maud Jansson.
Jag stod bara några meter ifrån och det var ganska väldigt mycket publik. Det var ju, han spelade juniorsingel där nere. Och det var jättemånga som stod och tittade för att folk visste vem han var. Och det jubel som blev när han gjorde den här 9 pilars, det var ju att alla banor runt omkring släppte ju sina matcher och tjoade och simmade på honom. Det var helt enormt, det var jättekul.
Efter finalen så ropade de att jag hade gjort det och fick pris för det. Liksom. Och jag fick hem själva darttavlan jag gjorde 9 pilars på. Och på baksidan av den så var det även min motståndare signerat den, skrivaren hade signerat den och datum och sånt står på den. Liksom. det var den sista matchen som spelades på den tavlan.
9 perfekta pilar, det är inte, alla gör inte det.
Oscar Lukasiak är än idag den yngsta dartspelaren i världen som kastat en perfekt 9 pilars på en officiell tävling. Han har aldrig lyckats göra om det igen sedan dess. Men bedriften på Danmark Open öppnade nya dörrar för honom. Ett par månader efter segern i Danmark arrangerades World Masters i England. Åldersgränsen där var 13 år. Oscar Lukasiak fick därför först nej. Han hade ju en vecka kvar till sin 13-årsdag, men till slut fick han dispens.
Ordförande där, som Ollie Croft, svarade bara, självklart ska Oscar få med. Den blivande världsstjärnan ska vara med, liksom, typ så.
Och på väg till tävlingen blir han igenkänd.
När vi kom med tåget in till den lilla byn som vi spelade på, då satte vi oss på fel vagn. Vi satte oss i första klass, fast vi hade biljetter för andra klass, för vi stressade in på tåget. Och då var han som kollade biljetter, han kollade bara, ni får inte sitta här. Och sen såg han mig där i bakgrunden. Och så bara, nej, Oscar, ni får sitta här, sa han bara. Liksom. Så han hade full koll på vem jag var som 12-åring. Liksom. För de hade skrivit i lokala pressen, idag kommer Nine Darter Oscar, typ någonting sånt där. Liksom. Första sidan svart min bild på mig då.
Och hur gick tävlingen?
Jag gick in och vann allting, fast jag inte ens fick vara med och spela. Och det var den största tävlingen man kunde vinna som junior på den tiden. Att det var väldigt många som trodde väldigt mycket om mig. Och efterhand så, jag tror att jag var, alltså, om man säger så, för tidig egentligen. Hade jag varit 12 år fast idag, så hade det varit helt annorlunda, tror jag. Med sponsorer och allt annat runt omkring, tror jag. För på den tiden så, det fanns ju inga sponsorer på det sättet. Jag spelade dart 20 år för tidigt, om man säger så.
Ja, hade tiderna varit annorlunda för 20 år sedan, hade kanske Oscar Lukasiak blivit den unga världsstjärna som Luke Littler är i dartsporten idag. Men han är ändå en av 3 svenskar som idag har det så kallade torkortet. Och han kvalade också in till senaste VM. Men när Lukasiak försvann tidigt i turneringen blev allt mer fokus på Andreas Harrison. För honom väntade 1/8-final mot världsfemman Johnny Clayton.
Ladies and gentlemen, Andreas Harrison!
Det var ju ännu värre nivå där uppe. Han har en häftig känsla.
On that break and throw, the 1-2-4 on the ball, coming off the back of the 71 by Andreas Harrison, which put him in charge of this second set.
Jag tyckte det var riktigt kul att stå där och spela. Bra fokus. Allt var upplagt för att jag skulle kunna skrälla mot honom med.
And in many ways, Glenn, it has been a world championship of the debutants, hasn't it? Andreas here, the abiding memories of 2026 is going to be the performances of the debutants like this man.
Det kändes som att jag spelade bra. Jag hade en känsla av att jag kan ta han.
It could do. Because that is absolutely magnificent.
Can Harrison take out Clayton's signature shot? He can on double 18. That pesky target.
Han har ett jätteläge att slå Johnny Clayton. Ett jätteläge, men kan inte sy ihop det.
Nummer 16 för matchen då. Dessvärre så tar det slut här för Andreas Dirty Harrison.
Strulade lite på några dubbla bara. Annars hade de kunnat lösa det.
Och det är det som är, alltså, den stora skillnaden. Att ta den där, då blir du en riktigt bra kastare.
Men vilka veckor han har bjudit på. Vilka matcher han bjuder på. Andreas Harrison, som ska vara stolt med sin insats. Han pressade Johnny Clayton, världsfemman, ordentligt här under stunder.
Andreas är ju på väg och så, men han har ju inte kortet än, vilket stör mig, för att det är den hårdheten du måste ha, att du är där och möter de här spelarna varenda vecka, som gör att du inte blir så starstruck eller att du blir och det här går inte och så, utan du ska vara där ute hela tiden, för att då till slut så märker du att jag slog ju han och han slår ju han, det betyder att då kan jag slå han och så här. Du behöver vara där hela tiden, för det är just det där att när du får chansen, sätt den bara då.
Klart jag grämde mig mycket över förlusten, besvikelse så, men jag tror ändå mer glad över det jag gjorde på VM än det jag missade.
Andreas Harrison har blivit lite av en publikfavorit, en stor publikfavorit här och i dartvärlden.
Om Andreas Harrison hade vunnit 1/8-finalen så hade han säkrat torkortet. Kommit upp på topp 64 på världsrankingen, vilket gett möjlighet till en helt annan satsning.
Chansen till att tjäna de större pengarna. Det hade ju blivit mer prispengar på VM. Det hade betytt mycket att vinna. Så.
Till årets VM var prispengarna dubblerade jämfört med tidigare år. Slutsegraren Luke Littler tog hem 1 miljon pund, det vill säga nästan 12,5 miljoner kronor. Andreas Harrisons tjänstledighet från fönsterfabriken i Hultsfred har blivit längre än planerat. Hans arbetsgivare har hittat en bra vikarie och nu provar Harrison att vara tjänstledig hela vägen fram till sommaren. Men hittills har det inte resulterat i mer träning.
Ja, det har inte blivit så mycket mer träning. Man blir bekväm när man går hemma med. Det är lätt att falla in i. Men jag har i alla fall försökt lägga 2 timmar om dagen nu. Och se om det ger något mer. Armen vet jag vad man ska göra efter 30 år. Så många pilar som är kastade. Men sen gäller det bara att hålla igång det.
Alexander Axén var under 2025 nära att bli förbundskapten för det svenska dartlandslaget. Något som Andreas Harrison hade sett som positivt. Men Axén föll på målsnöret.
Det var en del som sa att spelarna var lite rädda för min direkthet, kan man säga. Som jag är som person och som är fotbollstränare och sådär också. Så jag kan fatta att de var lite skraja. Men jag är lite sån att jag ställer krav på dem som jag förväntar mig bra saker av. Om de är dåliga så säger jag att de är dåliga, som jag alltid har gjort. En spade är en spade. Det betyder inte att jag tycker de är dumma i huvudet och sådana saker. Men om de har gjort dåligt så säger jag det. Jag var exakt likadan i fotbollen.
Alexander Axén vill ställa hårdare krav på svenska dartspelare och banka in en mental stabilitet.
Och att man också sätter sig med spelaren att vad exakt vill du med din dart? Vill du bara kasta för att det är kul, eller vill du bli bäst i världen, eller vad vill du bli? Vill du bli en, som att du får kortet, eller vill du bara göra som jag vill? Då vet ju jag vilken nivå du vill och då får vi jobba efter det, så att säga. Men det är så många som inte vet vad de vill, eller de säger att de vill någonting men de är inte beredda att jobba för det.
Dart är inte bara en fantastisk sport att titta på och själv utöva. Om vi ska tro Alexander Axén så var det också dart som låg bakom sensationslaget Mjällbys SM-guld i fotboll i fjol.
Mjällby var ju väldigt tidiga med att köpa darttavla. Jag hävdade ju att det är därför de vann. De får gemenskap som är något speciellt. Man träffas efter träningarna eller innan träningarna man kastar. Och det var ju Arvid Brorsson som är från Örebro som spelade i Mjällby då, som ringde mig. Och vad ska vi ha? Så här, just jag löser det på en gång. Och nu är guys jättehårda dartmänniskor. De är ju där hela tiden och köpt med sig och ska ta med sig på bortamatcher och sånt.
Att ta med sig darttavlan även till bortamatcherna ser Axén som nyckeln till framgång. En tydlig uppgift för spelarna dagen före match.
Att ha det här tävlingsmomentet i fotbollen då på den trista dagen gör att det kan bli lite nerv och du får en gemenskap och du blir nervös. Liksom. Du ska kasta, du ska träffa 13 nu och så står du där och nästan darrar. Fast du är fotbollsspelare och spelat inför tusentals människor och i viktiga matcher så märker jag att folk ringer mig och bara jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Typ. Så det är en jäkla cool grej.
Där är det slut, där blåser domaren av. Det är klart, det är sant, det är stämplat och tatuerat för alltid. Mjällby vinner. Guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
Sammanhållning i ett fotbollslag är extremt viktigt när man har lagkänsla och allting. Då är det här fallet en dartgrej är ju också jättebra i de här grejerna. Liksom. De vann SM-guldet tack vare darttavlan.
Andreas Harrison har efter VM-framgången fått vänja sig med att folk kommer fram och vill ta selfies.
Jag tror aldrig det skulle bli så stort som det blev. I England och Tyskland så har man kunnat blev stoppad på stan och att de vill ta en selfie ihop. Efter VM så är det ju överallt. Jag har varit här nere på Konsum i mål. Den här grabben och jag var på soptippen sist. Så var det ett par tyskar där som ville ta en selfie. Så. Konstig känsla. Jag är ju bara jag.
Det är väl kul om man blir ihågkommen som den bästa. Eller den första som var bäst och sådär.
Den gamle mästaren, Stefan Lord, hade sina framgångar långt före att selfies var ett begrepp.
Många säger ju fortfarande, även fast det är 50 år sedan när de inte var födda, vem som är Sveriges bästa genom tiden. Det är ju många som säger att det är jag i alla fall, även fast de har aldrig upplevt mig, de var inte ens födda. Och det är väl kul att bli hållkommen som det. Som bäst under min tid i alla fall. Även fast de andra är så mycket bättre nu.
Och dartvisionären Alexander Axén har ett tydligt mål för framtiden.
Jag vill hålla på tills darttavlan blir årets julklapp. Liksom. Då är jag nöjd.
Du har hört Radiosporten dokumentär om Andreas Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Programmet gjordes 2026 av Martin Marlow. Alla avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio.